Kia. Jag vet att du har träffat en av de absolut största litterära stjärnorna just nu. Chimamanda Ngozi Adichie. Och jag har sån här filis att du kommer att kanske prata om henne idag.
Så är det. För jag har läst hennes nya bok som heter Drömräkning. Och det där, det är en relationsroman som handlar om kärlek. Men sen när jag hade läst den klart så märkte jag att den handlar om något helt annat. Nämligen mitt favoritämne, som man skulle kunna tro att det är generationer. Men det är också kolonialismen. Så jag ska idag prata om kolonialismen utgående från hennes det där nya bok. Men hör du, jag träffar ju henne.
Ja.
Henne. Och hon är ju alltså, hur ska jag säga det här? Hon är den största för mig. Alltså det, hon är, det är den, min favoritförfattare. All times. Det finns ingen större än henne. Och vet du vad hon gjorde? Hon frågade mig på dejt.
Nej, men alltså blev du trakasserad av henne? Alltså, nu är jag
nej, vanlig. Det var en så fin stund.
Var ni i ett hotellrum?
Ja, det ska jag prata om idag.
Jag är inte alls avundsjuk. Men jag tänker sådär att om du får tala om ditt favoritämne så får jag också tala om mitt favoritämne. Och det finns några saker som förgyller mitt liv varje dag. Och det är så små saker kan det vara, men det är sånt som gör mitt liv värdefullt och det är som avgörande för min lycka. Till exempel gott morgonkaffe. Om jag är på resa någonstans så det enda jag saknar är min kaffekokare. Och att jag vet att jag får det där perfekta morgonkaffe varje morgon. Ligga i badkaret. De här sakerna förgyller mitt liv och allt är ganska bra. Jag behöver inte så mycket mer än det.
Också jätteenkla saker.
Ja. Men sen en annan sak, det är att jag får följa mina vänner på Instagram. Och de heter Kurt, Milo, The Chunk, Hilma och Henry. Och det finns några till. Och det här är djurinfluencers. Mm-hmm. Alltså djurkändisar. Och de här gör mitt liv så mycket bättre. Du ser hur harmonisk och lycklig jag är. Jag är inte ens avundsjuk när det händer fina saker med mina vänner. Utan jag, liksom, jag är bara good for you.
Är de alltså bättre än att ligga i barkar och dricka gott kaffe?
De här är där i topp tre, ungefär. Och jag tänkte idag prata om att varför vi ibland har mycket lättare att älska djur än människor och vilken funktion de här djurkärnorna fyller. Varför finns de? Så bra!
Så bra ämne. Om jag tänker på de största romanerna från de liksom kanske senaste 20 åren, alltså mina sådär största läsupplevelser, så kvalar både En halv gul sol och Americana in där. Det är alltså sådana böcker som det är sådana böcker som sätter sig i kroppen. Det är sådana böcker som när jag upptäcker en människa som inte har läst dem så är jag såhär, oh my god, du har kvar den här upplevelsen. Och det där båda två är sådana. Har du läst någon av dem?
Båda faktiskt. Americana. Och jag vet, vill du väl fråga mig varför jag läste Americana?
Men varför läste du Americana?
För att jag skulle träffa Chimamanda.
Ja, just det. Du har inte gjort henne då. Frågar hon dig på dejt. Vi behöver inte tala om det där nu om du blir så sur igen. Men det där, den här, det är alltså 2013 kom Americana och sen dess har den här nigerianska superstarförfattaren Chimamanda Ngozi Adichie gjort en massa andra saker. Men hon har inte skrivit kärlitterärt och det har varit en stor sorg för mig. Jag har liksom gått och vänta. Hon har alltså hållit så här briljanta sådana här TED-talks, till exempel om feminism, om sorg, om föräldraskap. Hon har skrivit otroliga essäer, hon har skrivit fakta, hon har till och med skrivit en bilderbok.
Och vet du, visst lagade hon en sån liten pamflett om feminism och den gavs ut, alltså den trycktes i miljarder exemplar, miljoner, och gavs också till massor med skolelever över hela världen. Och sen hon blev cancelad lite.
Hon har blivit lite cancelad för att hon har varit ute och rödde med transfrågan. Men hon har blivit anklagad för att vara transofob fast hon det där, det här är nog länge sedan, 2017. Så hon har uttryckt sig, säger hon själv luddigt. Men det där, det blev en extrem backlash för henne. Alltså. Hon blev väl utsatt för ett mediedrev. Men det där, det har alltså gått 12 år sedan den här Americana. Och det där, under den här tiden som hon då inte har lyckats, att hon har haft, vad heter det, writer's block. Så det där hon förlorar båda sina föräldrar. Jag tänker också, det måste kanske spela roll om man förlorar sina föräldrar. Att man inte orkar skriva. Hon säger så här, att det är hela hennes liv, det att skriva. Det är därför hon finns, för att skriva fiktion.
Men också, tänk alltså den där massiva framgången. Vad gör det åt ditt skrivande? Ja. Alltså, det har hänt extremt mycket i hennes liv.
Men en annan extrem sak som har hänt i hennes liv är att hon har sett Trump bli president inte bara en gång utan två. Hon bor alltså i Baltimore i USA och sen bor hon i Lagos i Nigeria. All right. Men den här nya drömräkningen, den hade du också läst.
Ja.
Yep. Och vi ska snart prata om den. Men jag tänkte så här helt kort. Varför är hon en sån superstar? Alltså vad är det som gör att hon är? Nu är den här Purple Hibiscus som kom när hon var 26 år gammal. Det är alltså hennes första roman. Den är numera obligatorisk läsning i skolor. Och sen så belönades den med pris för bästa debutbok inom Commonwealth. Alltså alla tidiga brittiska kolonier. Sen kom då En halvgul sol. Den handlar om Biafra-kriget. Och den vann en massa priser. Jag funderar hur mycket ska man nu prata. Ja, alltså hon är ju igbo. Kanske man ska säga så mycket om den här En halvgul sol. Den liksom berättar om hur det där kriget gick till. Som alltså var på 70...
Det slutar 70-talet. På 70-talet. Och där finns är det Yoruba, Igbo, Hausa, Fulani. Och det igbo-folket ville ha Biafra till sitt eget område. Och det var det som de fick inte sen. Och de, ja, igbo-folket är kristna väl till
ja,
nästa del.
Ja,
och de andra är muslimer. Och det var där som det där kriget, jag tror det är 3-4 år. Och,
det är alltid religiöst. Det är alltid så.
Och det är ganska spännande för att det här kriget, alltså jag minns extremt, de bilderna från Biafra-kriget lever med mig för resten av livet. För att jag minns att det var ju långt före jag var född, men ändå så kommer jag ihåg den där Biafra-magarna.
Ja, man kallar Biafra-barn, de där som hade så här uppsvullna magar.
Ja.
Fick ingen mat.
Och det var någonting som man var så extremt fascinerad av så liten. Det var så starka bilder att man såg den där avklädda, utmärglade barnen som hade extremt svullna magar. Och det här kommer jag aldrig glömma.
Men alltså det som att titta på Gaza. Alltså, det, när jag läste lite om Biafra nu inför det här. Så det där, jag tycker, alltså, det var ju... Det är så här, det finns ju inte svält utan det finns bara gubbar som bestämmer saker och som gör att människor svälter. Så jag blev att tänka faktiskt jättemycket på Biafra nu i och med. Men inte bara gas, allt annat helvete som vi håller på med nu. Det där, var det egentligen så att för att hon skulle bli mainstream så, det där, så var det här just feministboken som du också pratade om. We Should All Be Feminists. Och det var också en TED-föreläsning. Sen blev hon samplad av Beyoncé. Och det där, och dessutom så tryckte Dior en t-shorta med den här, liksom, hennes text. Så det, den här vägen kommer du in och blir så här jättestor.
Ja, alltså hon är stor. Alltså det är inte bara inom den litterära världen utan i världen.
Ja, när hon kom till Finland gav hon kom till Helsinki lite. Hon gav alltså inte intervjuer till svenska Yle utan till finska Yle. Så tur att jag fick intervjuer på engelska. Och sen liksom typ till en annan. Jag vet inte, det var helt så här konstigt alltså, att hon är så stor stara. Påve Franciscus fred, det var hans minne. Han gav ut en bok 2023, Hands of Africa, som handlade om hans resa till Kongo och Sydsudan. Hon har skrivit förordet, kallat påven bara henne skriva förordet. Sen är hon så här, alltså kompis med Camilla Parker Bowles. Alltså nuvarande first lady. Vad heter
Är det någonting att skryta med?
Jag tänker det. Jag tycker hon är det coolaste med hela den här familjen. Hon är också alltså jättebra kompis med Barack Obama. Alltså sådär att hon är på så här Barry-nivå med honom. Och sen så räknar hon också då Michelle, alltså hans fru, till sina vänner. Och så läste jag en intervju med henne där en kompis då berättat att efter att amerikanerna kom 2013 så frågade han sin chaufför i Lagos att hur kände Chimamanda i Nigeria? Sen den här chauffören funderade en stund och sen sa han, nummer 7. Och det betyder alltså att hon är den 7:e kändaste personen i hela landet. Och igår när jag tänkte på det här så sa jag så här till min producent Basse att ja, men jag måste ju kanske säga att jag måste kanske berätta hur mycket människor det bor i Nigeria. Att man förstår vad det betyder att vara 7:e kändaste i Nigeria. Och då sa jag att där bor nog över 100 miljoner. Sen kollar jag. Där bor 237 miljoner invånare. 237.
237 miljoner.
Det är jättemycket människor.
Nu är det ganska mycket.
Jag har varit en gång i det där Nigeria. Det är ett absurt land. Men det är ju också ett land som det går bra för. Men jag vill ändå att man funderar jättelänge på 237 miljoner. Hur mycket människor det är. Alltså hur enormt det där landet är. Och hur stor liksom makt de har i, inte bara Västafrika, utan i liksom hela Afrika. Jag läste någonstans också att de har så 50% av invånarna är under 15. Alltså, nej, inte så här små, men alltså de har extremt ung befolkning. Så jag tycker nog det är lite dumt att inte vi alls är intresserade av Afrika som kontinent. Alltså, det är ju där som framtiden finns. Jag kan berätta att Putin är ganska intresserad och Kina. De är nog i Afrika.
Kina framför allt. Nå, säkert Putin också.
Nej, ryssarna är nog överallt.
Men hörde ju deras president, han heter Bola Tinubu.
Bola Tinubu? Nåja, nu går vi till boken. Vad handlar drömräkning om? Nu har du läst den. Säg en mening. Vad handlar den om?
Den handlar om en mening. Den handlar,
en mening.
Den, för mig handlar det om kärlek. Och kvinnor och... Den var ganska så där könsindelad. Det handlar mycket om kvinnor och kvinnans kön. Och liksom ordagrant kön. Stympning, föda barn, förlossning.
Jep.
Sånt.
Jep. Och jag säger så här, den handlar om tre nigerianska väninnor i USA som alla tre är superrika och alltså jätteprivilegierade. I alla hennes böcker ska jag väl säga att när det handlar om Igbo, hon kommer ju själv från en Igbo-familj. De här människorna som hon skriver, de har så mycket pengar att alltså det är liksom som att komma in i en så här superrika människa. Så de har alla bekänt där och bor jättelyxigt. De har liksom inte så jättemycket problem med att överleva. Sen är det ju svårt att vara i USA. Där finns jättemycket rasism. Och det de pratar jättemycket om, vad det du sa också, att de är superoroade för samma saker som vi. Man måste hitta någon man ska de nu hitta där. Att det var väldigt viktigt. De vill bli älskade. De vill få barn. Och det där, de har också en biologisk klocka som tickar. De här tre kvinnorna tycker att de bara satsar på sopiga män och sen alla är liksom så här opålitliga och ansvarsliga. Så de kallar de här männen för sina tidstjuvar. Det är jättemycket som man nog känner igen sig i. Att man är så här, jag har också haft en sån där man. Jag har haft också dejtat en sån här kar. Och det där. Att jag tycker den är... Det var en bok jag behövde faktiskt när jag läste den. Och även om det handlar om... De har helt andra förutsättningar. Men de är alla också ju jättesnygga. Alltså de är så snygga att männen dör när de går bredvid dem på gatan. Alltså det är helt andra förutsättningar än vad vanligt tjock har. Men det ändå fanns det någon sån här öppning.
Jag hade lite svårt att älska alla de här kvinnorna. Kanske just för att de var så extremt privilegierade. Och sen att de alltid var så snygga. Och jag kanske lite störde mig på att hur det alltid skulle beskrivas. Hur extremt snygga de var.
Att de var så snygga att när de gick ensamma på olika museum. Så kom karlarna och liksom var så där, blev sådär sexkåta på dem. De kunde inte vara på det där museet utan att liksom klämma och känna och gå på dejt. Och sen var det också alltid så att de gick på dejt med varandra. Det var aldrig så där att de tyckte att de var jobbiga.
Nej. Men alltså
eller att de ghostade varandra så som Chimamanda sen gjorde till mig.
Mona Lisa började dregla när någon gick förbi. Men hör du, Chimamanda är extremt skicklig att skriva. Hon har en mening här till exempel. Då är det den här Chimanka är med en man. Och hon skriver så här att jag kunde ha sagt att jag älskar dig. Men... Jag trodde fortfarande att jag bara kunde uppleva skuggan av känslan och inte själva känslan. Vitsi som mening.
Ja. Hon skriver, ja. En annan, jag ska inte deraila mig själv här nu, men av en slump alltså så läser jag samtidigt Lena Anderssons Män och kvinnor. Vi har ju talat om den i sällskapet så jag ska nu inte gå så mycket mera in på den, men liksom det är också en kvinna som faktiskt blir kär och så har hon alla sina väninnor där och sina väninnekör, bla bla bla. Men det är liksom nästan samma historia, men den bara utspelar sig i Sverige. Det där. Och sen kommer jag till den fjärde kvinnans berättelse. Hon heter Kadiatu, hon kommer från Guinea, eller Guini, så jag är så helt för mig att de säger Guini. Men Guinea, ni vet, där på Västafrika, där liksom nära Nigeria. Och det där, jag tänker ändå att det är därför Chimamanda har skrivit den här boken. Hon har inte skrivit den på grund av de här tre rika kvinnorna, utan hon har skrivit den utgående från den här fattiga kvinnan som kommer från en sån här gruvstad utanför huvudstaden Conakry och landar som invandrare och så här prickfritt lojal hotellstäderska i Washington DC och blir då hushållerska också hos en av de här tre superrika kvinnorna. Och det här liksom, det här är historien om en enkel kvinnas köra liv i den här globala ekonomins olika periferier.
Om hon inte skulle ha varit med i den där boken så skulle den ha varit olidlig för mig. För att jag var inte så intresserad av kärlek och föda barn.
Och rika kvinnor, och snygga rika kvinnor.
Nej, men, och det står ju också i efterrådet, Kia. Jag vet inte om du läste det, det var ganska illa skrivet. Eller jag tror inte att det var dåligt skrivet. Utan jag tror att det var översättningen, att den lät jätte det är banal.
Ja, det lät som att det var första gången hon skulle skriva en artikel.
Jo, och sen var det också att hon hade skrivit den till folk som aldrig hade läst förut. Och där stod sådär, att innan fiktionen så kan man berätta sanna historier. Aha, Ah, ja, och sen så berättar hon också att hon tyckte att den här... Nej, men du ska berätta det här. Jag går i förväg nu. Men jag tror att alltså, det var tack vare den här fjärde kvinnan, den här städerskan, som jag sen tyckte om boken.
Ja, därför den är så otroligt smart inskriven, den här historien också. Det är så alltså att Kadiatu, hon gillar väldigt mycket sitt jobb, förstås. Hon har ett bra jobb på en liksom ett jättefint hotell. Det är inte liksom någon skit. Det där. Och sen en morgon så slås allt sönder, för hon blir våldtagen i hotellets dyraste lyxsvit. Och man förstår faktiskt direkt att man behöver inte... Men också för att hon kommer från Conakry, från Guinea, och hon är fattig, hon är invandrare. Våldtäkten är alltså identisk med vittnesmålet från den guineanska städerskan som då våren 2011 anklagar IMFs dåvarande chef Dominic Strauss-Kahn för våldtäkt. Det var som om världens alla sociala konflikter koncentrerades i ett enskilt övergrepp. Kommer du ihåg det här övergreppet?
Jag kommer ihåg det här övergreppet.
Eller liksom, och det där otroliga efterspelet.
Jo.
Snuskiga, skitiga efterspelet.
Det var så många vändningar i det här fallet. Och sen den här Dominic, alltså han var ingen liten kille. Att man tänkte att han på riktigt var den som kunde bli Frankrikes nästa president.
Jag tänkte så mycket på det när jag såg en sån här dockare. Det finns en dockare om det här fallet på Netflix som kom 2020. Som är helt för lång och jättetråkig. Men det som är intressant givetvis är att man lär sig. Det är klart, jag visste inte så där mycket. Jag visste inte att han var så där mäktig. Att jag måste säga att när man ser den, för den är så fruktansvärd. För då ser man ju de där övervakningskamerorna. Man ser ju det på riktigt. Alltså man ser inte själva övergreppet. Men man det där ser när den här hotellstädskan kommer ut ur rummet och är helt, alltså man ser att hon är helt förstörd och är i chock. Och sen hur han så här gubbigt grubblar ut där, så här faller ut ur rummet och far iväg till någon launch. Det är hemskt.
Jag tror jag läste den här drömräkningen före det, så nu satt jag ju in allt som var i den boken i det här dokumentären. För jag har också sett samma dokumentär, är det här Room 2806?
Ja.
Så man börjar verkligen hata den här Strauss-Kahn.
Oh, jag tänker att han riskerar. Det för mig är det omöjligt att förstå. Han var alltså, man ser till och med att Sarkozy gav den här utnämningen som IMFs då, chef. Det är ju en kova position, men alltså man tror att Sarkozy gav den för att han ville ha bort Strauss-Kahn ur vägen så att han inte skulle kunna bli president. Att det var väl väldigt nära att Strauss-Kahn skulle bli president.
Jo, absolut. Vet du vad, har du följt med det här? Det här är nu lite obehagligt. Men det fortsatte ju sen. Alltså han hade sen, alltså det var så mycket anklagelser. Alltså han har gjort det här på nytt. Och han har haft sådana här party med prostituerade. Och sen så han vet inte att det var prostituerade och bla bla bla. Men hela tiden så han är väl nu, jag har inte sett hans namn nu på länge. Men hela tiden kommer han ändå undan på något sätt.
Han måste ju vara alltså totalt cancelled. Jag har inte heller sett hans namn någonstans, men här måste finnas en sån där, alltså en sån där obehaglig, så han trodde att han hade rätt i det här.
Jo, och sen så har han sagt också sådär att han vet inte hur andra människor har sex, att kanske han är lite det där en...
Våldsam.
Ja.
Eller så att han har såhär extrem sex.
Eller nej, vet du hur han sa? Han var sådär att han tyckte att kanske de andra har lite lamare sex.
Oj gud vad obehagligt. Wow. Och så måste man komma ihåg att han är fransman. Jag har pratat om den här fransmännenas pornografiska så här, alltså att de har en så otroligt annan syn på samtycke och pedofili. Alltså, de är ju typ så här, de har en så pedofil bakgrund som de lutar sig mot i liksom sin syn på sex.
Och det var ju också, för innan det här städerskan så hade han antastat en journalist och då var det hennes mamma som sa att nej, du ska nu inte. Vet du,
ja, det är alltid sådana enabler. Alltså, det pratar jag mycket om då, alltså, att det finns så mycket inom politiken också. Det har funnits sedan 70-talet. Det är så obehagligt. Nu pratar vi mera om Kadiatu. För nu skulle vi kanske kunna fundera på den här kvinnan istället för på den här gubben. Nafisato Diallo hette alltså den här heterstäderskan som anklagar Strauss-Kahn. Hon är ju med i den där dokumentärserien. Det är otroligt nog att se hennes vittnesmål. Och sen på något sätt tycker man så synd om henne, för det kommer ju fram i boken att Kadiatu, så hon har liksom bott i jänkina, men hon pratar inte så bra engelska, så det är jättesvårt i de där förhörerna. Och det är så fruktansvärt att liksom läsa om de där förhörerna när hon inte kan uttrycka sig. Och så säger hon fel saker för hon är så nervös.
Jo.
Men du vet själv när man ska alltså på något annat språk i sitt modersmål i någon sådana pressade situationer.
Nej, det är helt hemskt. Och sen märker hon på något sätt att varför blir hon nu att hon är inte nu plötsligt offret, utan folk börjar ankla, liksom förhöra sådär, nå, vad gjorde du där på det här hotellrummet? Att hon märker att man känner ju sig som blir ju ännu råddigare och får svårare att prata när man märker att nu tror hon anklagar någon än. Och det är hon som är offre.
Men jag måste säga att ändå det här hände 2011. Alltså det är otroligt att hon blev lyssnad på. Det är för mig helt överraskande. Att, alltså i verkliga livet och i boken. Alltså att när hon blir våldtagen så frågar hennes supervisor vad har hänt. Hon säger jag har blivit våldtagen. Då säger hon okej, det här anmäler vi. Så anmäler de det. Securityn tar det också på fullaste allvar. Och liksom tar till fånga Strauss-Kahn innan han hinner lämna landet. Att jag menar, det är ändå så pass länge sedan, vi är båda uppvuxna under en sån här tid när man, alltså när liksom övergrepp inte fanns. Och
nej,
när samtycke, alltså jag måste säga att jag vet inte ännu heller riktigt idag vad samtycke är, för ingen har lärt mig om det.
Vet du,
man ställer väl alltid upp. Så här har jag lärt mig.
Ja, det var lite underligt faktiskt. Eller det största, tänk att jag inte tänkte på det. Att tänk att de lyssnar på den här svarta städerskan.
För hon var en nobody. Det var väl, det är det jag tänker att Strauss-Kahn tänkte. Det här är nobody. Tänk att han inte ens orkar säga till henne att säga ingenting till någon, utan han lät henne bara gå. Alltså Strauss-Kahn. Naja, vad som händer med Kadiatou, alltså i boken, är att hon kastas runt i ett system mellan hotellchefer, sjuksköterskor, poliser, utredare, åklagare. Och det är liksom där i den där efterbörden som Chimamanda visar sin precision. För hon har en sån extrem detaljskärpa, sån nästan dokumentärt berättande som ger den där historien sin tunga klangbotten. Att hon vill ge den här riktiga hotellstäderskan som finns i verkligheten, Nafisatou Diallo, någonting som hon aldrig fick i verkligheten. Alltså tyngd, värdighet, en plats i historien. Och liksom det är det hon gör, för det sa du ju, det är Kadiatous liksom person och berättelse som är den som fastnar. Även om hur mycket kärlek det handlar om hos de här rika kvinnorna. Så det där, man glömmer inte henne. Att Strauss-Kahn friades men aldrig från texten. Och det tycker jag är spännande. Det här är liksom Chimamandas chaky mot vita maktmän, mot rättssystemens svek. Kanske mot hela världens svek. Alltså idag skulle det kanske inte gå igenom en sån där grej. Men då, det är ändå 2011 till 2015 blev han, 2015 blev han friad på alla åtalspunkter.
Jo, han blev friad på grund av det att man visste att den här Nafisatou, att hon hade talat osant om vissa saker. Som om det skulle ha något med något att göra, men hon hade ljugit om vissa saker.
Nej, det är hemskt. Så för mig blir det liksom extra tydligt i boken att en dröm samtidigt kan vara en annan dröms slutpunkt på samma gång. Alltså att de här tre förmögna nigerianska immigranterna i USA och deras krock med ett samhälle där liksom rasismen är en så stor del av den nationella identiteten på ett mer djupgående sätt än någon annanstans. Samtidigt också är det land som man strävar mot. Det är dit man vill. Man vill till USA. The land of the free.
No, kanske inte mera.
Men alltså faktiskt inte mera. Spännande, den här boken har kommit nu. Hon har ju skrivit den ändå liksom en längre tid, men nu har hon ju hela tiden vetat att Trump kan bli president och att det gick så snabbt som det gick.
Ja, men inte visste vi, för hon har arbetat med det här kanske under coronaepidemin ganska mycket, så inte visste vi att vi idag skulle vara där var vi är, att det skulle gå så här illa.
Nej.
Eller kanske man kunde, jag vet inte.
Den här då, fjärde då, afrikanska kvinnan, alltså Kadiatou, hon tydliggör också den här västerländska strikta djupa synen på ras och rasism och liksom speciellt vilka erfarenheter som räknas som giltiga. Vilka går vi med på? Vilka sådana här är vi säger att det där är nog paha men det där är inte. Och det är liksom alltid vi som bestämmer narrativet. Chimamanda har låtit mig som läsare då allt för länge liksom bara vara med de där rika och privilegierade kvinnornas rättigheter. Alltså att hon låter dem älta sina kärleksproblem, snacka skit om gemensamma bekanta, så till den grad att jag blir extremt irriterad och uttråkad under den här bokens gång. Så blir man liksom bara sådär, oh my god, nu orkar jag inte höra inte en gång till när Chia har varit på någon sån här dejt med någon. Hon dejtar ofta vita män som är så jättemäktiga. Det är så tungt att läsa. Så man, att hon liksom, jag tänker det är så när man ser någon riktigt lång pjäs så är det ju oftast för att man ska sitta där och plåga.
Ja, man blir utmattad.
Så det är konsten.
Ja, man blir
försöker utmattad. Utmatta en. För liksom sen smäller det till. Det blir en sån här knivskarp skildring av hur rasism, sexism, klassförakt krokar arm och krossar människor så där bortom både empati och rättvisa. Sen får man tillbaka igen. Så är vi igen där vardagsrelationsdrama. Det är bekvämt pladdar, ingenting har hänt. Och så är det så här, verkligheten brakar in på nytt. Jag tycker att det här är för mig Chimamanda Ngozi Adichies storhet. Att det blir så plågsamt tydligt att den här Kadiatu, den här hotellstäderskan, våldtagna hotellstäderskan, står helt maktlös i den här globala ordningen. Hon har inga inflytande, hon har inga resurser, hon har ingenting. Drömräkningen är en roman som rör sig i skuggan av kolonialismens efterverkningar. Och det är den där eko i de här romanfigurernas liv som ger den där liksom också den där på något sätt fadda eftersmaken. Alltså att jag som vit västerländska europé när jag läser det, när man sådär, Och det där, och det här handlar liksom, för mig handlar det också om något större och samtidigt mer vardagligt. Så längtan efter kärlek, längtan att leva ett liv som känns, men det handlar om att få vara ett subjekt och inte ett case.
Att ha agens.
Och att ha agens. De är också, det finns en viss rasism inom hos de här kvinnorna.
Jättemycket, och det tyckte jag var så snyggt, vet du, att de har såna inbördes, alltså de kan vara extremt nedlåtande mot folk som kommer från fel plats. Och det var spännande, jag känner inte till de här koderna. Du vet lite mera, för du har varit i de här platserna mera. Men till exempel om någon kommer från Haiti, det är inte värt något.
Nej, det var inte värt något. Och det var så kul att det var varje gång som det hände någonting i den boken, så var de där så här, hoppas att de inte tror att vi är haitier.
Ja.
Och det där, jag pratade med henne om det efteråt. Det är ju alldeles självklart att hon har tagit med Haiti. Därför att, vad är det Trump har sagt om Haiti? Jo, han har sagt att they are eating the cats and the dogs. Han har ju själv liksom smutskastat dem. Det, hon har ju skrivit in haitierna och den där rasismen på ett så smart sätt på något sätt. Så det där, sen började vi prata i alla fall. För att, alltså, hennes bok heter ju då Dream Count på engelska, och hon skrev den på engelska, och sen heter den Drömräkning på svenska, och sen heter den Unelmia på finska. Och då var jag sådär att ja, but look here Chimamanda. Och då förstod hon liksom, då var hon såhär bara, va? Så att så pratade ni olika språk, för jag var där och intervjuade för finska yle. Och då var jag såhär, yes, I'm the Finland Swede here. Och då blev hon jätteintresserad, det är därför hon frågade mig sen ut. Hon var sådär att I want to hear everything liksom about your oppressed minority. Och jag bara, yes, I will tell you everything.
Sorry, vi är mycket oppressed.
Ja, vi är så oppressed. Och då sa hon att, okej, men säg bara något litet sån här, vet du, hon ville ha en teaser.
Ja.
Att vad är det som skiljer er åt, liksom? Så då sa jag, we are like the Igbo people. Och jag tror att det var det som gjorde att hon gillade. Så jag sa att vi är de rika och de snygga, och vi bor vid kusten och vi har all egendom. Att det här är liksom nidbilden av de finlandssvenska. Och det är väl lite som man säger Igbo på något sätt, så tänkte jag att det skulle vara intressant att prata.
Och då blev hon kär först.
Hon blev jättekär i mig, och sen frågade hon om vi kan gå på, om jag vill komma och dricka te till hennes hotell. Jag sa, ja, får jag komma till ett hotellrum? Jag gick riktigt så långt. Och det där, för hon hade också pratat ganska mycket om så här kvinnlig vänskap, och där i Nigeria när de är i boken där, så hade de också såna roliga sexpartyn. Och det ville jag vara med om.
Ville du vara med om sexpartyn?
Nej, jag vet inte, men jag ville vara, jag tänkte så framför mig hur vi var i hennes hotellrum och pratade om oppressed minorities.
No.
Och det där, sen så skrev hon först sen när hon typ, nej, men hon var sjuk.
Hon var jättesjuk.
Alltså, ja, hon skrev underligt. På kvällen ännu på lördag skrev hon att I'm so tired, och sen liksom följande dag, sen skrev hon typ när hon var hemma i jänkina att I'm so sorry. Men jag kan berätta att jag har inte gett upp, utan jag funderar faktiskt på att jag skulle skriva till henne igen. Alltså jag har så här WhatsApp-kompisar, och sen frågar om hon är på väg liksom till Europa. Men vet du vad jag aldrig helst skulle vilja? Att hon skulle bjuda mig till Lagos.
Att du skulle bjuda henne till Pörte.
Eller jag bjuder henne till Pörte. Ja.
Men var hon rolig? Du tycker ju om roliga människor.
Ja, hon var rolig. Hon var det där jätteafrikan. Alltså hon var jättenigerian. Hon var inte alls jänki, och det tyckte jag om. Hon pratade, tyckte jag också, på sådär, alltså att hon höll kvar på något sätt. Alltså hon pratade ju extremt bra. Alltså hon har bott jättestor del. Hon flyttade som 19-årig till USA. Men hon är ju helt jänki. Men hon pratade, nej, jag älskar henne. Sen var hon ju också jättesjuk, så hon pratade också. Hon pratade så här jättelågt och jättelångsamt. Och jag är ju inte sån. Så det var jätte, alltså jag får säga fast. Det låter så här, jag är helt kär. Så låter det, jag hör det nog.
Men alltså, I hear it. Jag måste nu lyfta på hatten, för att hon har ju gett tusentals miljoner intervjuer, bland annat till mig. Så att ni har på riktigt hittat varandra. Jag har nu aldrig blivit tillfrågad av någon om jag vill komma på sexparty. Men då, nej, visst har jag.
Inte fråga hon heller.
Ja, men alltså, och jag har blivit, men då har det ju varit alltså, vet du, Strauss-Kahn, eller så vet du, gamla gubbar.
Jag vet. Tänk att fan bli bjuden på sexparty av Strauss-Kahn. Skulle du fara? Alltså vet du, jag tror att det skulle gå vilt till.
Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att du skulle fara, jag skulle inte fara. Du skulle fara med en kamera med.
Jag måste,
och en kameraman.
Det här måste du klippa med. Jag måste säga att jag tyckte att han var jättesnygg.
Nu får vi till djurens värld. Mitt favoritämne, nästan allas favoritämne, kanske inte ditt, Kia.
Inte mitt favoritämne.
Du tycker bättre om kolonialism än om en kissemiss.
Jo, och att få sätta folk i relationer tycker jag också bättre om en kissemiss.
Men alla de här djuren jag pratar nu om är alfa. När jag säger att vi ibland har lättare att älska djur än människor så är det inte bara något jag hittar på. Jag läste om en amerikansk studie från ett universitet. No, den var 10 år gammal men jag behövde inte leta länge. Så där hade man gjort ett test där man presenterade inför en grupp människor en påhittad misshandel. Där en gärningsman hade härjat runt med ett baseballträ. Och forskarna lade framför gruppen 4 olika versioner av händelsen. Allt var samma förutom att offret alltid var olika. Och så här löd rapporten. När polisen kom till brottsplatsen så fann man ett medvetslöst offer med ett brutet ben och flera sår. Inget gripande har gjorts. Och i det första fallet så var det ett misshandlat barn på 1 år. I det andra en 30-årig man. I den tredje så var det en hundvalp. Och i det fjärde så var det en 6 år gammal hund. Och så fick deltagarna säga vem de kände mest empati för och vem de kände minst för. Kia, hur skulle du ha svara?
Den där babyn väl?
Babyn kände du liksom att det var värst?
Det är värst.
Och sen?
Sen väl nog den där människan. Hur gammal var den?
30-årig man.
Ja.
Vit man.
Nej. Nå.
Finlandssvensk.
Nej. Nå, no, men ja, den, ja, och sen hundvalp och sen den där äldre hunden.
Okej, okay. Hur tror du att gruppen svarar?
Säkert de där djurerna först.
Nej, så var det nog inte. Det var en grupp universitetsstuderande, främst vita, och de var 240 stycken. Och de svarade så här att hundvalpar och småbarn väckte ungefär lika mycket empati.
Aha.
Man tänker ju inte rationellt, man tänker ju med känslor. Så de fick nu svara ärligt, och det var hundar och småbarn. Och sen den vuxna personen kom sist. Att de hade det minst empati för den 30-åriga mannen.
Alltså före, alltså den där äldre hunden kom
före. Ja, och det här menar forskarna att vi är programmerade till att ta hand om försvarslösa individer. Alltså främst då våra egna babyn, men så allt annat som vi tycker också att är liksom lite så där försvarslöst. Så det, vi är liksom bara emotionellt programmerade till det.
Som en 30-årig man.
30-årig
vit man.
Men sen är det ju väldigt ologiskt för att grisar och lamm är ju också jättegulliga och söta. Och de glufsar vi ju i helt glatt, inte alla människor, men jag glufsar i både lamm och gris. Men inte glufsar jag om jag råkar sitta där grisen i öga samma dag. Men det här är någon sån här, vet du, dissonans i mitt huvud. Att jag kan inte, när jag äter gris, så jag kan inte tänka att det är ett riktigt djur. Och jag tänker inte heller. Och det är någon försvarsmekanism som säkert också är för att vi ska överleva.
Jag tycker ju egentligen att man borde så här, jaga och döda sina djur och sen får du äta dem. Så att, så jag skulle få se den där grisen i öga före jag skjuter den. Så skulle jag säkert ha lättare att äta den.
Jag säger alltid samma sak. Att jag skulle, på något sätt så skulle jag vilja ta jaktlicens. Jag skulle vilja vara ute och jaga. Och så skulle jag se att kan jag skjuta den och kan jag inte så behöver jag inte äta kött heller.
Ja.
Punkt slut. Sen är det också lite tabu. Men det är inte helt ovanligt att man sörjer husdjur mycket mer än någon släkting. Alltså det är helt vanligt, men man kan ju inte kanske säga det högt.
Nu har jag sörjt våra hundar, har jag nog sörjt. Men sen har de varit så sjuka och äckliga. Det var helt skönt sen.
Ja.
Att man har fått sätta skott i pannan.
No, de har ju det bra sen.
Ja. Ja. Så det har nog svårt att säga.
No, jag har aldrig sört så mycket som mina djur när de har farit vidare. Jag har varit glad för att de får fara vidare. Vet du, äta köttbullar i himlen. För sån är jag. Men jag har nog saknat dem. Men det var en sån där skön saknad. För att jag vet att den har varit fullständigt egoistisk. Att det har inte varit på det sättet riktigt. Att det har inte varit synd om dem. De är ju döda. Nå, på Instagram just nu så följer jag Milo the Chunk. Och det här är en katt. Så han vill alltid att hela familjen ska gå och sova senast 11:00 på kvällen. Och Och han blir jätteförbannad om inte de går och sova. Och han har sådana rutiner hur han får dem alla upp. Och han är helt omöjlig om inte det här händer på minuten.
Hur liksom gör han? Hur gör han för att få dem i säng?
Han har liksom så stränga blickar och han för... Och han stirrar på dem tills de ger upp och sen så för han leder upp dem för trappan. Och han har en, till exempel en lillebror som är riktigt dum i huvudet, Beckham. Och det är en hund, som är en labrador. Och Milo brukar låsa in honom i olika skåp. Alltså han är jättesmart den här katten, kan du förstå. Att han lurar in den här Beckham in i olika skåp. Och Beckham är så dum i huvudet, han kan ingenting. Och jag tycker det här är jättespännande. Och sen har han en lilla syster som heter Poppy. Och hon är svart och hon har sådana här... runda ögon, hon blinkar aldrig. Alltså helt, helt otroligt. Hon ser ut som en dåre.
Är det här en katt?
Ja, Poppy. Och sen så har de en lilla syster som jag inte minns så bra. Maisie heter hon. Och de här 1,1 miljoner följare på Insta, på TikTok 2 miljoner. Och de här ger mig jättemycket glädje. Alltså jag blir otroligt glad varje gång jag sett Milo har postat något nytt. Så har vi katten Kurt som bor med Abram Engel. Och igår kväll så fick Kurt en lillebror. Eller Kurt som jag tycker om att säga. Och då hade vi, alltså Kurts fans, i flera år skrivit att han måste få en lillebror. Och nu fick han. Det här är så spännande.
Alltså, hur mycket är du inne per dag på de här sidorna?
Ja, du kanske märkt att jag inte kollar alltid dina story. Jag kollar inte mina bästa vänners story. Men de här kollar jag nog.
Så varje dag?
Nå, inte varje dag, men nästan.
Och hur många följare finns här de här kontorna?
Nå, de har miljoner.
Alltså, ja, de är så pass...
Miljoner.
Nej, men jag tänker bara för vi hade, eller ja, jag vet bara så här. Har inte Sonja Kailasaris hund ett eget konto?
Elsa!
Och så bjöd hon så här, ja, du är inte kompis med Elsa. Jag bara, åh nej, jag är inte kompis med Elsa. Och så tvingade hon mig, fortsatt bredvid sig. Jag måste vara fadigt. Och det, ja, men jag har aldrig varit inne på Elsas konto. Förlåt, Sonja, men jag är inte sån. Och sen har vi också en hund i vår familj som heter Selma. En irländsk setter.
Jo.
Du känner Anne Selma jättebra. Du var med när den kom som valp till oss. Och det där, den har en egen hashtag som heter Selma looking at things. Så den har också massor med följare, den där hashtag. Så alla går och tittar. Jag har en gång gått med Selma så här, i Björnparken. Det är bredvid var jag bor i Berghäll. Och då har så här, människor kommit fram och frågat mig så här. Onko tämä nyt se Selma looking at things, Selma?
Oh.
Och då är man ju nog stolt. Men jag kan säga att jag är jätteförvånad och chockad över att människor följer de här kontorna. Men alltså jag inser ju att jag är minoritet här.
Jag måste nu berätta om Hilma.
Ja.
Hilma är en golden retriever. Så den verkar vara ganska basic. Hon har inte några speciella talanger tror jag. Men hennes ägare är författaren Juha Vuorinen. Och han har så fina samtal med Hilma. Och han har så gullig och kärleksfull röst när han pratar med Hilma. Så textar han vad hon då säger. Och Hilma får ofta knackor, var hon börjar bli lite rund. Men vi följare är jättefinkänsliga. Så vi ska aldrig skriva något negativt om hennes kropp. Alltså vi är så här bodypositiva. Och det är alltså och så en extrem feel good. 185 000 följare har Juha Vuorinen. Och det är Hilma, tack vare Hilma. Hilma har också varit TV på morgon, TV Aamushow. Och då blev hon förbannad på den kamera. Och det här är mycket spännande.
Hur kan han veta vad hon svarar?
Man vet nog. No.
Jag tänker att jag det där faktiskt för att du tvingar mig, så där har jag varit och kurka på det där konto. Och det kan jag tycka är helt kul, för att han är ju cool, alltså Juha, vad heter han? Vuorinen. Han är cool, men alltså han är ju cool. Alltså jag menar, det är ju, alltså Anne, det är ju han som är cool. Alltså den där goldisen är inte så cool. Eller den är nu väl cool. Alltså det är ju han som gör en grej där och inte hunden.
Jag hörde inte vad du sa just. Jag trodde att du pratade i skägge. Det där. Men vad, alltså de här djurinfluencers, de är otroligt stora. Och jag undrar, varför har vi dem? Kommer du ihåg, alltså, det, plötsligt kan ett djur bli en extremkändis. Modeng blev en sån här superkändis. Senast har vi en tiki-hunden som blev viral. Det var en sån här adoptionsprocess. Och miljoner människor var inne i det här. Och sen, om vi går ännu längre tillbaks, Laika, Lassie, Dolly... Kommer du på något annat kända djur?
Svarta hästen.
Vem är det?
Men alltså jag är ju hästflicka.
Vem är Svarta hästen?
Det fanns bara en sån här bok som heter Svarta hästen. Och sen så var Svarta hästen en sån här som blev en sån här film. Och sen tittade jag alltid på Svarta hästen. Men jag har alltså bara tittat, jag har bara tyckt om hästar när jag var liten. För jag var en hästflicka och sen var det enda som fanns för mig. Och så hästar och hästfilmer. Ska jag vara en hästflicka nu ska jag säkert följa en massa hästkonton.
Just det.
Ja, men tyvärr är jag inte heller mer en hästflicka i slutet.
Det finns sådana skånska hästar som pratar. De är också jätteroliga. De rekommenderar att det. Sen finns det, kommer du ihåg Bubbles och sen finns Båtsman tror jag att du kommer ihåg. Men kommer du ihåg Dogge. Jag tänker så här, det här är nu min egen fundering, att dagens, de här influencer-kändisarna, de har sin grund i memkulturen. Och Dogge var en sån här, i början av 2010-talet, så det var en mem, det var en sån här Shiba Inu-hund, och under den så skrev man alltid med jättefull font i Comic Sans, så skrev man felstavade och töntiga saker som wow, such coin, very respect. Och Dogge är felstavning av dog, och allt skulle vara så där fel och töntigt, och den där hunden hade sån här side-eye. Den här var så stor del av den här internetkulturen i början på 10-talet att det också blev en kryptovaluta, Dogecoin.
Men herregud!
Och Dogecoin började som en satir på bitcoins. Sen började Elon Musk hypa den här och twittra om den. Och sen vid något skede så var det värd 24 miljarder dollar. Alltså den här Dogecoin. Det blev riktig valuta. Och nu senast så blev ju Doge en arbetsgrupp för effektivitet inom offentlig sektor. Alltså Department of Government Efficiency. Alltså Dogge, alltså, och det här är ju Elon Musks skojiga påhitt. Och jag ser precis framför mig hur de har haft sina tönthumor dit och döpt den till Dogge.
Alltså, men vänta nu, heter de inte Dodge?
Dodge.
Och det här är Dodge också, det här namnet? Eller är det Dogge?
Dogge. Alltså, då säger jag väl Dodge, men det, alltså, för mig har det alltid varit Dogge.
Men det skrivs lika?
Jo, jo, jo. Alltså den heter på grund av Elon Musks skojiga finurlighet.
Är det så att hans tönt grej?
Ja, att ha ha ha, nu är det här Dogge, och så hittar man på vad den där olika betyder.
No, han har nog jättetöntig humor.
Men det var inte först hundar som blev virala, alltså först, utan katter. Kommer du ihåg att när YouTube blev stort där i början så talade man alltid om kattvideon?
Ja, kattvideon.
Kattvideon, kattvideon, kattvideon. Och det var faktiskt också, alltså det finns en sanning i det här. Jag tittade på en dokumentärfilm om en viral katt som hette Lil Bub. Och där berättades
det. Det är Lil Bubs.
Ungefär, den heter, alltså dokumentären, ni behöver inte se på den, den är förskräcklig. Lil Bub and Friends med Z.
Och det är där, nog fruktansvärt töntigt det, ja.
Jo, det här var här förskräckligt. Men där fanns en teori om varför just katter blev de första stora internetkändisarna. Och istället då för till exempel hundar. Och det är det, att hundägare träffar varandra i hundparker. De är ofta, alltså de har ett sånt här forum där man kan stå och mingla tillsammans med sin hund och visa upp dem. Om man går ut på promenader med dem. Men med kattägare har ju inte något sånt, utan man sitter oftast där inne inspärrad med sin katt hemma. Så de har inte annan samvaro.
Nej, just det.
Än att fara ut på nätet och där dela bilder och filmer. Och ofta är de här människorna, nu är det här kanske fördomar, men alltså man kan bara tänka sig att en sån här internetgeek, att den har en katt och sitter hemma och programmerar och har sig. Och därför blir de här jättestora. Först på kanske var det Reddit och MySpace, och sen först nu senare Insta, Facebook och TikTok.
Ja, att det hänger ihop med att katterna har varit liksom mera cementerade i internetkulturen än hundar.
Grumpy the Cat, kommer du säkert ihåg? Grumpy Cat heter den, inte Grumpy the Cat, Grumpy Cat.
Alltså, om jag ser det här, inte ens med så mycket kärlek, men jag är totalt ointresserad av sådana här katt-memes och katt, eller så här djur, är jag ointresserad? Jag är inte ointresserad av djur. Men alltså, jag kan säga så här också, att den största red flag för mig, det är människor som inte tycker om djur. För då är det något fel på dem. Det tycker jag nog. Alltså, att om man är sån här att man verkligen avskyr djur. Okej, jag har avskyr barn som är rädda för hundar. Jag blir jätte provocerad. Därför att en hund har väl lika mycket rätt att vara där. Speciellt när det var hund. Alltså, jag kan säga extrem... Vad heter det? Jag har extrem respekt för andra. Alltså att vi som människoart är bara en art i mängden. Vet du så här, så jag har något pratat om att knölvalen kunde vara den som är högst upp i rang och vi kunde vara något annat. Alltså att jag har verkligen respekt för djur, och jag har respekt för att alltså jag blir så här galen om man dödar spindlar eller liksom börjar skrika om några myror, för då blir jag så här, den här myran har lika mycket rätt att vara. Men sen har jag svårt med det här gulliga, det här att man ska hålla på så här. Och jag vet, för du skickar hela tiden till mig sådana djur memes. Du gör det säkert för att bråka.
Men du skickar också till mig.
Och jo, för jag vet att du älskar det. Jag gör det bara för att jag vet,
nej,
att du älskar,
men vet
det.
Du vad?
Att du tycker inte om det.
Nej, jag har lite svårt med dem. Jag kan inte alltid titta på dem. För nu kommer vi in på något som du redan också tidigare har lite tangerat. Tror jag. Djurplågeri. Alltså jätteofta så vet du, det är någon kar som åker på en gris och så tänker att hur mår den där grisen? Och går skickar du något så hemskt att jag måste nästan, alltså jag kunde inte alls titta på det. Det var duvor med små hattar på huvud.
Ah, ja, du tycker inte att det är kul.
De var fastklistrade i den där duvornas huvud. Det var Las Vegas tusentals duvor som någon hade våldtagit. Nej, inte våldtagit, utan misshandlat.
Igår såg jag en kvinna som hade som... Den skickade jag inte till dig. Jag kan berätta till lyssnarna. Det var en kvinna som hade som husdjur en duva som hon gick omkring med i New York. Jag orkar inte skicka
det. Ja, det är örnen,
jag har en annan kompis som tycker om djur. Han har en kanin. Och jag brukar skicka till er båda. För på Instagram kan man skicka sig skilt. Så jag skickar alltid till er samma. Han brukar aldrig reagera på mig. Han måste säkert hata dem. Jag har aldrig förstått att ni hatar dem. Bra, jag ska skicka ännu mer. Ännu
nej, oftare. Nej. Men alltså, för här kommer vi in på det som jag ändå tänker att det är ganska mörkt. Att du kanske har lite sundare inställning som respekterar riktiga djur ute i livet. Alltså, väldigt ofta, till exempel den här Lil Babs som jag pratade om
tidigare.
Det
roliga är Lil Babs.
Så den hade
jag tycker hon är reinkarnation.
Nej, för de liknar, eller kanske liknar, men alltså den hade jättekort haka den här katten och inga tänder. Och därför hängde tungan alltid ut och det gjorde den enormt söt. Men den har också massor med genetiska sjukdomar. Och jag tänker att det var kanske lite djurplågeri. Att, nu vet jag inte, jag har inte kunnat prata. För okej, Kia, du har rätt. De här jag vet att det inte är Hilmas tankar. Utan det är ju vi som projicerar och hittar på. Och det är egentligen så utnyttjar vi de här djuren. Jag tror inte att de alltid mår dåligt. Men ofta är det ju bara helt enkelt att människor som utnyttjar djur och de vill liksom få uppmärksamhet och pengar på grund av djurerna. Så säkert ofta är det helt okej också, men ofta är det nog också säkert djurplågeri. Så det är en lögnaktig lek som jag håller på när jag följer med de här stackars djuren. Och jag har använt de här djuren som någon sån här projektionsyta för mina fantasier. Det kallas för antropomorfism och det är att man tillskriver mänskliga egenskaper till en gud, en sak eller ett djur. Och det är för att, eller för mig är det så, för det är liksom jättetryggt att älska någon som inte, nu talar jag om djur då, som inte kan lämna dig, som inte kan döma dig och som också är beroende av dig. Och det är liksom på något sätt lite dark. Det blir ganska hemskt ganska fort när man tänker att vad som händer när det går snett. Så jag har tänkt så här. Det här är lite tack vare dig och Kasper Strömman också. För att Kasper Strömman, har du berättat för mig, jag pratar ofta om de här matrobotarna.
Mm.
Han hade någon sån här teori om att det kanske är någon liten pakistanier som styr dem.
Jo, att det sitter någon i dem. Nej, eller, nej, det var inte vad hans andra exempel. Nej, att han säger så här att det är någon som får jättelite betalt som sitter och programmerar dem. Att det är klart att det finns någon som har koll var de är.
Men det är ännu gulligare att tänka att okej, jag tänker inte att det sitter någon i dem för de är ganska små. Men jag tänker så här att jag borde kanske ändra min det här kärlek till de här djurinfluencers till kärlek till just matrobotar eller något sånt. Och jag har lite börjat än. För jag tänker att här, de plågas nu inte på riktigt. Och jag vet inte om jag köper den här pakistanska killen som styr dem heller. Det är kul, men jag vet inte om det är så. Så jag har nu börjat, jag har liksom något på gång faktiskt med en sån här matvarurobot. Jag vet inte om du har märkt, men jag har börjat beställa extremt mycket mat hemma.
Ja, beställer du med de där robotarna?
Ja.
Men beställer, aha.
Flera gånger per dag. Och nu har jag också tänkt så här, jag börjar beställa hem vet du, röda rosor. Och allt möjligt. Min dröm är att någon gång så kommer en sån här robot med en ros mellan munnen.
Ja.
Och jag kommer just ut ur duschen.
Så Strauss-Kahn.
Den kommer inte att plågas. Så den här med antropomorfism, att man tar det till djuren och hittar på vad de säger, så det är både bra och både dåligt. Men samtidigt, jag får så mycket bra feelings.
Ja, det är ju helt, det är väl helt fint. Jag har säkert en sån här, ganska så här tråkig och nykter syn på det här. Alltså för att jag inte har den där extrema djurkärleken, men jag har extrem, vad heter det? Respekt för djur. Eller därför att jag tycker att det är så märkligt att människan fick den där rollen. Att vi valde att bestämma när det kunde ha varit något annat djur. Alltså späckhuggare, du vet, jag är lite för intresserad av späckhuggare. Späckhuggare är ju lika smarta som en tonåring. Jag tänker så här, en tonåring är väl smartare än Trump till exempel. Så jag menar, nu kunde ju en sån människa... Alltså, så späckhuggare styra världen idag och liksom vara så här, Iran, vi ska bomba er. Men alltså, vad jag tycker är, när det gäller djur, jag har alltså faktiskt med husdjur samma, att den här hunden Selma, det är min systers hund, men den är liksom, den är alltid bara med alla, så den bor med mig också mycket. Jag anser den också vara jättegod vän med mig. När den kom till oss, det är en fågelhund, så var det en massa så här, Kanada, yes, i stranden, och då var jag så här, inte kan du Selma vara, Selma är så söt. Och det där, och så sa vi, men gå och titta bara. Fem fick den på en sekund. Och sen var vi så här, oh my god, det är det! Alltså, att, och då är det ju, den gör exakt vad den ska. Den gör bara vad den ska. Den ska äta upp de där små tipporna. Det är dens instinkt. Den är en fågelhund. Att liksom, man kan inte riktigt ändra på hur djur sen är. Och det är det jag tänker med hundar och alla andra sådana djur man gör till sådana, till sina, liksom, till sina, alltså som man vänder på deras instinkter, alltså man vänder på hur de är. Alltså till exempel att djur har, hundar har ingen mänsklig sida, att vi ger till dem våra mänskliga beteenden. Att om man tittar på någon naturfilm, så natur är ju så här väldigt lugn. Alltså natur, djurerna gör saker långsamt och lugnt och så här, enligt sin egen, så här, enligt sin egen uppfattning om vad som är rätt. Jag tänker så här, vilda djur. Och alla djur är ju egentligen vilda. Inte så att man födde att hunden kom till som att den skulle vara människans bästa vän.
Nej, nej.
Du själv skapade.
Jo.
På något sätt. Ja, så jag tycker bara att det kanske är viktigt att komma ihåg när man talar om just antropomorfisering. Heter det så? Antropomorfisering. Alltså att hundar, eller alla djur i princip liksom utsätts i för ett förmänskligande, för att vi som människa anser oss vara så här priority, vi är rasen, arten som är högst upp och vi får välja. Och då tycker jag också, jag läste att när man gör också så här filmer, så här barnfilmer, det är väl ofta väl barnfilmer. Nej, men kommer du ihåg när du gjorde, alltså för några år sedan kom du med den här bläckfisken.
Jo.
Ja, och då tänkte jag nog, vet du, så här, den här bläckfisken gillar nog aldrig den här gubben, men det var nu bara så här, vi gjorde en så här dockare. Så läste jag att när man gjorde den här filmen Hitta Nemo, kommer du ihåg den? Det är jättelänge sedan. Så det där, det gjorde att clownfisken blev helt utfiskad. För att människan liksom såg den på film och var så här, jag vill också ha en clownfisk. Och så trodde att det var så här, det fanns en Nemo på riktigt. Och så här saker kan jag väl sen tycka att är lite sorgliga.
Det finns förresten en film som heter The Penguin Lessons som går nu på biograferna. Jag måste säga att Björn Gustafsson spelar där en finne och han spelar ganska bra. Det handlar om militärdiktaturen i Argentina. Inte en bra film.
Är det
film.
Bra?
Nej, det börjar, det är som tre olika filmer. Först började det som en barnsaga och mitt i allt alla är fängelse och vet du, blir misshandlade. Inte så bra. Men som avslutning så du talar där om Kanada, Jesse. Jag är imponerad att er hund äter upp Jess. Jag har nu en adoptiv hund och den äter inte Jessen utan den äter den skacka. Jessens kacka, alltså kilovis. Och på tal om kacka.
Och så kommer de att slicka en i ansiktet.
Så ja. Pingviner är nu jättepop. Och jag läste en recension av den här filmen The Penguin Lessons. Det var i huset. Så rubriken var att mannens bästa vän är inte mer en hund utan en pingvin. Och det kan vara för att här i början av slutet av maj så läste vi om att pingvinbajs kan hjälpa hela världens framtid. Alltså vi blir ju hela tiden, det blir varmare och varmare och varmare, men pingvinbajs kan hjälpa att hålla temperaturen nere på Antarktis, för att det kommer så mycket ammoniak från deras, i gasform, och det hjälper mot uppvärmningen.
Aha, vad spännande!
Ammoniaken hjälper till att blockera solljus från att nå havs- och landområden, så det kanske inte blir lika fatalt som man hade tänkt tack vare pingvinbajsen. Det här klimatuppvärmningen.
Aha, men är det någonting vi måste göra med det där? Alltså måste vi bli liksom mera aktiva gällande den här pingvinbajsen? Alltså,
ja, man tänkte att det kunde, eller jag tänker sådär, att det borde finnas pingviner överallt.
Ja, men de trivs säkert inte så bra.
Nej, det gör de inte. Och det kan man se i den där filmen. Men
jag känner mig lite så här, alltså sådana här som dramatten hundar, en rolig historia. När jag kom och var så tråkig med de där vilda djuren, men
vi har helt olika förhållanden till djur. Du har mera kanske, vet du, som en bondflicka. Och jag har mera sådär att jag tycker att de är som söta nallidjur. Och det är ju lite sjukt, för så är det ju.
Och jag kan ju säga så här, alltså, att jag, eftersom det är inte min hund, den här Selma, så är det ju liksom, jag har ett annat förhållande till den. Men det är ju vår familjehund. Men här en dag så har den har börjat vakta mig. Den tycker jättemycket, men den är supergammal. Det är alltid jag som får liksom mycket ut och gå med den. Och jag tror att den uppskattar, jag trodde alltid att den uppskattar mest den som gav mat. Men den har liksom, den tycker också om mig. För att den är så här, den hoppar alltid en fot bredvid mig när den ser mig. För den tror att vi ska gå ut och gå. Och det är nog så fint. Och att jag, den är helt i mitt våld. Men det där, nu har den nog blivit så att den vaktar mig. Att när det kommer främmande människor så kommer den bredvid mig. Vet du, för att visa att den är här och vaktar mig. Och det kan jag faktiskt uppskatta. Att jag blir helt så här bara, jag är en vän här. Ja, Selma.
Jo, och den kommer alltid att älska dig. Och det är det som är så fint. Det är något också med den där djuren, att man får projicera, vet du, bara godhet och kärlek i dem. Okej, det är lite hittepå och de kanske hatar oss tillbaks, men vi får älska dem. Och det är liksom därför som de här djurinfluenserna, de är influencers, att de ger så mycket glädje. För att jag får projicera vad jag vill
på
dem.
Ja, och de tar nu inte så mycket skada, för de förstår inte att du håller på där, tänker jag. Nej, med all kärlek. Men jag tänker också för att det blir så konstigt i många sådana filmer. Jag läste också så här att i någon film att man framställer en lejonfamilj helt, att med samma könsroller som hemma, medan en till exempel just lejonfamilj så är det kvinnan som är, eller vad heter det, honan som är ute och jagar och hanen är hemma. Så det blir hela tiden, att vi gör hela tiden ändå lite fel. Att vi vill så mycket och så blir det lite fel. Men med det sagt så kan jag också nog faktiskt nu när jag hör dig säga att inte du är bort från mig att du håller. Men de inte lider, de där stackars djurerna som ska vara de där influencers, för det är ju inte deras val. De har
nej,
ju inte
det är verkligen inte.
Att jag menar, hur roligt tycker de att det är? Men det är nog ett tråkigt sätt att säga, att sluta det här ämnet på. Att säga sanningen.
Hör du, med sanningen slutar vi alltid. Och jag tänkte bara säga så här, Kia, tack för idag. Tack för drömräkning. Jag har läst den på svenska. Nej, jag har lyssnat på den på svenska. Översättningen är helt okej, förutom efterordet. Och den finns liksom som ljudbok, bra uppläsning, och den var 17-18 timmar.
Ja, den är lång. Det är över 500 sidor. Men det var nog en bra bok. Den är nog värd den, och vi, den tiden.
Och kan vi hålla er uppdaterade på det, hur det går med din och Chimamandas romans?
Och, ja, vi kan ha ett helt avsnitt sen om hur det gick.
Ja, nästa vecka är vi tillbaks. Kia, det är du och jag nästa vecka. Sen resten av sommaren så kommer nog övriga sällskapet medlemmar också att vara med. Men vi hörs senast om en vecka.
Vi säger tack och hej.
Hej då.